Ljuset bär oss, Gud är nära i ett litet barn som ser oss. Hanna och Symeon såg i barnet som bars av sina föräldrar den här dagen Gud, två gamla människor. Symeon, han var en man. Får jag bara be att ventilationen bara stängs ett hack, för jag blev så irriterad i mina stämband. Jag är omgiven av mycket blåst här framme. Symeon, som sagt, han hade upplevt ett löfte från Gud att han inte skulle dö förrän han hade sett Herrens Messias. Och Lukas beskriver honom som en rättfärdig och from man som väntar på Israels tröst. Den här dagen var en vanlig dag i hans tempelliv. Men han var öppen och han var lyhörd för Guds impulser. Ledd av anden gick han till templet. Och när han såg barnet så förstod han att nu är Israels tröst här. Jag har fått se Messias. Och han utbrister där han ser barnet: Herre, nu låter du din tjänare gå hem med frid som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har berättat åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. I templet fanns också 84-åriga Hanna. Det vi vet om henne är att hon hade varit gift i 7 år när hon var ung och sedan blivit änka. Om henne får vi veta att hon aldrig vek från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Vi vet av texten att hon hade en profetisk gåva, vilket betyder att hon var tunnhudad mot Guds stora värld. Hon hade tränat på att leva öppen mot Guds värld med en tydlig riktning och längtan. Hon är en trogen kvinna. Hon tillbringade stor del av sitt liv i templet. Hon var en bedjare, uthållig i tempeltjänst och gudstjänstliv. Så när Josef och Maria kom dit med sitt barn så förstod hon, lyhörd som hon var, att hon skulle gå fram till barnet och barnets föräldrar. Anden hjälpte henne förstå vem han var. Därför tackar hon och prisar Gud och berättar om det lilla barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. Det är det som texten handlar om. Och två frågor som jag tänker närma mig i den här predikan är: vad har Symeon och Hanna gemensamt? Och hur ser Guds inbjudan ut till oss genom den här texten? Så det första: vad har Symeon och Hanna gemensamt? Ja, båda två var personer som hade en tydlig riktning i sitt liv. De kändes vid och verkade vårda sin längtan. De levde båda två öppna mot Gud. De hade tränat på att uppfatta Gud i sitt inre. De var tränade att kalibrera den här inre kompassen mot Gud. Och de hade god hjälp. Hjälp av sina trogna tempelbesök, där liturgin, ordet, stillheten och musiken och bönen hjälpte dem och påminner dem om att räkna med Guds ledning i vardagen. De var öppna för andens impulser. Ingen vet när, vilken dag, som den här förväntan och längtan som de levde med skulle slå in eller uppfyllas. Just idag skulle det kunna ske, eller en annan dag. Så är det att leva sitt liv med riktning mot undret som kan förvandla. Och här kommer ett glas vatten till. Tack så mycket. De levde med riktning mot undret som kan förvandla vardagsmödan och skapa nya himlar och en ny jord. Undret, vad är det? Ja, undret att vi själva kommer till vår rätt. Att vi själva får uppleva glädje över att vi kan betyda något för en annan människa. Att vi får en tanke i vårt huvud eller en känsla som vi inte kan komma undan. En idé inifrån eller en fråga utifrån som inte släpper oss. I tisdags fick jag möta många människor som för mig blev underberättelser. Berättelser om hur Gud leder och gör församlingen så vacker genom de unika delarna. Hur människors kallelse till olika uppdrag i livet i stort, men också i församlingen, föds hos individer och gör att Gud blir så mycket större och kyrkan så mycket mer välkomnande till alla. Så om tisdagen vill jag nu berätta någonting kort. Det var på konfirmationen och jag hade bjudit in olika personer från församlingen som fick representera ett axplock inom de områden som vi kallar diakonala och sociala arbeten. Och målet med just den tisdagen var att konfirmanderna skulle få en bild om vad det kan innebära att kyrkan vill vara en kyrka som är diakonal och social. Med Jesus sätt att möta människor hade vi som grund när vi fick höra 9 personer som fick 3 minuter var och berätta om sitt engagemang och varför man engagerade sig i diakoni. Och jag vill göra en kort version för att ni ska liksom få en liten bit av, det finns ju mycket mer än just de här 9, men ändå 9 sätt. Vi har ett arbete med hemlöshet och utsatthet genom vårt arbete i Göteborgs räddningsmission där vi är huvudmän och där vi kan engagera oss som volontärer eller ge pengar. Genom arbetet i RIA, Lerum, finns vi bland människor som lever i missbruk, psykisk skörhet och hemlöshet. Vi fick lyssna på berättelser om glädjen i att göra något för någon annan människa genom integrationsarbete i Träffpunkt. Liksom att välja att öppna sitt hem för en ensamkommande ungdom. Att vara ledare för barn och unga i Ekumenia är ett annat sätt att vara kyrka och visa på en välkomnande Gud. Kyrkans anställda, vi fick berätta om varför till exempel arbetet med äldre är viktigt. Varför vi prioriterar att vara på skolan bland ungdomar. Och vad som inspirerar oss att erbjuda själavårdssamtal, stödsamtal och andlig vägledning under tystnadsplikt. Vi fick också lyssna på en berättelse om varför vi är en del av sjukhuskyrkan. När jag hade hört de här berättelserna, inklusive min egen då, så kände jag bara, wow, det är ju helt otroligt att få vara med i en sån här församling med så mycket socialt och diakonalt arbete där vi själva får vara så glada över det vi själva gör och också få vara med och sprida ljus till någon annan. Inte ens som anställd i en kyrka kan man vara involverad i alla grenar. Ingen uppgift är sämre eller bättre. Olika kallelser, olika människors förmåga att uppfatta en andens dragning i sitt inre till olika uppgifter. Och tillsammans så vackert att vara församling genom olikheterna i att uppfatta Guds röst. Konfirmanderna fick sedan samtala i mindre grupper om vad de tänkte om Ekumeniakyrkan i Lerum efter det de redan visste och det de nu hade fått veta. En av konfirmanderna sa ungefär så här, som nog fångade vad de flesta av oss kände. Jag tycker verkligen att kyrkan är så bra för det finns en sån bredd på verksamhet. Den vill verkligen finnas till för alla. Jag visste ingenting om detta innan idag. Vad har då det här med dagens predikan att göra och den här texten? Jo, människors förmåga att uppfatta Guds tilltal inom sig som gör att man vågar gå in i olika uppgifter i sitt hem, i sitt yrkesliv, i församlingen. Uppgifter som passar våra personligheter och som passar i olika perioder av livet. Genom lyhördhet till anden i vårt inre kommer vi till rätt för oss själva, men vi kan också bidra med ljus till någon annan. Mångfalden av ansikten och uppdrag i församlingen speglar en stor Gud med ett hjärta för väldigt många människor. Församlingen blir ju mer hel när man tar den plats man upplever att man ska ha i en helhet. Guds rike växer när vi lyssnar in Gud i det inre och låter Gud leda vårt liv. Men hur gör vi det? Hur gör vi det? Nu kommer jag till den andra frågan. Hur ser Guds inbjudan ut till oss genom den här texten? Symeon och Hanna kan visa en väg. Det de gör är att de inspirerar oss att lyssna till vår längtan. Att försöka så gott vi kan kalibrera vår inre kompass. Och leva med en förväntan på att Gud kan landa i vår famn. Kan visa oss en väg. Som den här bönen som pilgrimer ber. Herre, visa oss din väg och gör oss villiga att vandra den. Symeon och Hanna bjuder oss att ta tid, att stanna upp ibland, lyssna inåt, vrida kompassen i rätt riktning. Förväntan på Gud i vardagen, förväntan att be den där bönen på morgonen, Herre, visa mig din väg. Det gör ju oss i alla fall lite mer öppna för att det faktiskt kan ske att Gud visar oss en väg i det lilla eller stora. Symeon och Hanna var ju äldre människor. De hade i många år övat upp en känslighet, ett lyssnande, så att de faktiskt den här dagen kunde uppfatta Guds röst som ledde det inre. Och det gjorde att de såg ljuset, Jesus. En av frågorna som vi samtalade om på Markuskvällen i onsdags hör ihop med det här. Då frågade vi varandra, hur kan vi träna upp vår andliga hörsel? Vi tog sats i en berättelse från Markus 7 kapitel som handlar om en döv man som Jesus hjälper så att han plötsligt hör igen. Vi försökte sätta oss in oss själva i berättelsen och frågade oss, på vilket sätt behöver mina öron öppnas för att jag bättre ska kunna lyssna in Gud? Och utan att avslöja några detaljer om vad vi pratade om så kan jag nog sammanfatta samtalet kring just den frågan. Att vi är ganska många som känner igen oss i att i bönen så talar vi mer än vi lyssnar. Vi tar ansvar, vi är aktiva, vi tänker och det är ju förstås inget fel med det. Det är bara bra saker. Men många av oss behöver också öva på att bli stilla, lyssna in Gud, ta reflektionstid. Lyssna till det egna hjärtat där Gud kan komma till tals. Och både i onsdags kväll och på den stilla dagen för 2 veckor sedan så blev det ganska tydligt formulerat hos många att vi är många som behöver mer stillhet. Stillhet för att ge oss tid att känna. Ge oss tid att tänka. Ge oss tid att fånga upp impulser och att leva öppna mot gudsvinden och kunna identifiera hur Gud rör vårt liv och leder oss. Vi känner nog de flesta till uttrycket att vi har fått 2 öron och 1 mun för att vi ska lyssna dubbelt så mycket som vi talar. Och kanske gäller den vägledningen också i relation till bön. Kan det finnas en tendens att bön nästan bara handlar om att vi berättar för Gud vad vi vill att Gud ska göra och ibland att vi berättar för Gud hur vi har det? 2 fantastiska aspekter på bön som vi ska fortsätta med så mycket vi bara kan. Men kanske har vi inte övat lika mycket att lyssna. Lyssna till Gud. Lyssna till Guds tilltal genom våra känslor och våra tankar. Och det där är något som Symeon och Hanna visar en väg. Att det faktiskt går att träna upp. Precis som man kan träna upp andra saker i sitt liv. Sin kondition, sin kunskap, sina muskler, sina språk. Hanna och Symeon hade under hela sitt liv tränat upp en lyhördhet för andens impulser. Också vi kan göra det. Det finns många sätt och den här predikan rymmer inte att ge någon fullständig lista. Men ett av de sätt som vi i kyrkan har, det är samtalsstöd som alla vi anställda erbjuder. Det är samtalsstöd som kallas andlig vägledning. Man kan se det som trons svar på att ha en PT på ett gym, eller en personlig coach eller en syokonsulent med uppgift att guida yrkesbanan. En av hemligheterna ligger i att det var Symeon och Hannas gemensamma bas att vistas i templet, att leva i bön, som gjorde att de den här dagen såg ljuset. Vi behöver, både där hemma och i kyrkan och där vi är, hjälpa varandra till stillhet, bön, lyssnande och reflektionstid för Gud i vårt inre. Det är då som vi får hjälp att komma till vår rätt, så att Gud kan lotsa oss genom livet för vår egen skull, men också för församlingens och hela mänsklighetens skull. Jag känner mig väldigt glad att jag ganska tidigt kom i kontakt med den här kunskapen om att vi faktiskt kan lyssna till Gud. Om det vill jag berätta någonting kort i avslutningen av den här predikan. För det handlar om en förebild för mig som jag tycker liknade Hanna och Symeon, och som lärde mig att lyssna till Gud är faktiskt möjligt och ganska skönt. Fredagskvällarna under min tonårstid såg ut så här. Det var innebandy i skolans gympasal. Sen var det häng i kyrkan med fika, goda samtal och andakt. När jag var 16 år så började jag hänga med hem till Lisbeth. Lisbeth hade under sin ungdom varit kongomissionär och sedan gymnasielärare. Nu var hon pensionär och hade då upplevt av Gud i sitt inre att hon ville hålla sitt hem öppet för ungdomar på fredag eftermiddag. Hon ville att ungdomar skulle komma hem till henne och snacka Gud. Lisbeth hade barn och barnbarn och var en väldigt aktiv människa. Men hon kände så starkt att nej, mitt hem ska vara öppet 2 timmar på fredag eftermiddag innan ungdomarna går och spelar innebandy. Så hon hade ett koncept som bestod av att vi fikade mackor och te som vi ungdomar tog med. Vi var 50, kanske 25 ungdomar, och hon visste aldrig hur många vi kom. Efter fikat gick vi upp i hennes vardagsrum. En gul heltäckningsmatta. Där satt vi högt och lågt och låg och satt om vartannat. Och hennes motto och mantra till oss unga var: allting duger. Hon inte bara sa det, utan hon också med hela sitt liv visade att så tyckte hon att det var. Allting duger. Vi gick en runda, berättade hur vår vecka hade varit. Följt av att några av oss kanske hade funderat på något bibelställe eller något om Gud eller något om tron eller kyrkan som vi ville ta upp. Ofta var det någon eller någon som hade någon tanke. Annars så hade hon alltid någon artikel eller något sånt där som vi kunde prata om som hon tyckte var intressant, och vi också. Efter samtalet så gick vi en ny runda. Då fick man berätta om det var något man ville att vi skulle be för. Så gjorde vi det. Sedan sa Lisbeth: nu har vi pratat mycket om Gud och med Gud. Nu är det dags för oss att lyssna. Så sa hon ungefär så här varje gång: sätt er nu eller lägg er bekvämt. Och så berättade hon någon kort bibelberättelse, någon annan liten meditation som ofta slutade något sånt där att: och nu sitter du där och Jesus sitter bredvid dig. Vad känner du? Vilka bilder dyker upp i ditt huvud? Säger Jesus något? Och så hade vi 5-10 minuter i tystnad. Ibland svävade tankarna väldigt fritt. Ibland kom en tydlig tanke, en känsla. Och efter tystnaden så gick vi en runda där var och en som ville fick säga någonting av det man hade upplevt under den där tysta stunden. Hon sa alltid så här: när vi lyssnar till Gud kanske vi får någon tanke, en bild, en känsla som vi själva inte har någon aning om vad den betyder eller förstår. Men om vi delar med oss av den så kan det vara någon annan som sitter i ringen som får välsignelse eller förstår precis vad Gud vill säga. Man vågade säga pass. Man vågade säga att jag bara tänkt på mitt matteprov som gick så dåligt i eftermiddags. Men man kunde också säga tårta, löven faller av från ett träd. Eller säga jag kände mig ledsen eller glad eller förväntansfull. Ja. Sedan 16 års ålder så har den tysta lyssnande bönen varit en viktig del av mitt liv, även om den periodvis och ganska ofta får mycket mindre utrymme än vad jag behöver och önskar. Och jag stryker verkligen under för mitt liv saltarens ord. Genom stillhet och förtröstan ska ni vara starka, säger Herren. Genom stillhet och förtröstan. För övrigt var det efter en sån där lyssnande bön på Lisbets gula heltäckningsmatta som hon hade fått en tanke om att fråga mig om inte jag skulle bli pastor. Och hon sa förstås inte det högt i den där rundan inför alla andra, men hon fångade mig på vägen ut. Och så sa hon, har du inte funderat på att bli pastor? Och jag skrattade till henne, nej du, det har jag inte, jag ska bli ingenjör. Men den tanken kunde sedan inte släppa mig. Jag var öppen för att pröva den tanken inför Gud. Lisbeth hade öppnat sitt hem för många av oss unga och hon höll på i ungefär 10 år. Och jag kanske var där 2 eller 3 år av mitt ungdomsliv. Genom hennes lyhördhet kunde Gud komma väldigt nära många unga under de åren. Unga som fick pröva sin tro, blev tagna på allvar. Och många som fick en livsnära tro som har hållit in i vårt vuxenliv. Så till sist. Hanna, Symeon, Lisbeth och du och jag. Vi kan träna på att leva öppna mot Gud. Att identifiera ljuset och vår väg i livet. Gud har inga begränsningar utan kan tala hur och när som helst, genom en annan människas ord, genom en känsla, en tanke, en fågelsång, i ljusen på en gudstjänst, i tonerna på en konsert, i gemenskapen, i ensamheten. Gud har inga begränsningar. Gud talar till oss hela dagarna, men vi kan öva på att lyssna. Amen.